Du lyssnar nu på en inspelning från seminariet Morgondagens avtalsrörelse, en jämställd historia, som arrangerades i ett samarbete mellan Nätverket Jämställda Löner, Forskarnätverket Jämställda Löner och Arena Idé. Läs gärna mer på www.njl.nu eller www.arenaid.se. Seminariet bestod av 3 delar, en inledning, en historisk panel och en framtidspanel. Den här delen innehåller en historisk panel med Inger Olsson Örtendahl, Dag Klackenberg och Göran Jonsson. Modererar gör Anna Danielsson Öberg. Missa inte de 2 andra delarna som du hittar via Arena Play, antingen via valfri poddapp eller på SoundCloud.
Sådär, då är det dags för att få ett förhandlarperspektiv på detta. Dag Klackenberg. Inger Örtendahl, jag var på väg att säga Olsson igen.
Du säger Olsson.
Göran Jonsson, välkomna upp. Och jag ska självklart också säga vilka respektive organisationer de företräder. Ja, Göran Jonsson, han var, ja, man var både the good guy och kanske the bad guy enligt den här tidigare beskrivningen. Nämligen ordförande för Metall mellan 1993 och 2005.
Stämmer.
Inger Olsson, som jag då säger, trots att du har haft ditt efternamn Örtendahl i
22-23 år. Ja. Men jag har alltid jobbat fackligt som Inger Olsson.
Ja. Och du var ordförande för Vårdförbundet, TCO-förbund, mellan 86 och 94. Sen var du faktiskt ordförande för hela TCO, mellan 94 och 99. Och generaldirektör för Arbetslivsinstitutet, som väl, ja, det har ju inte med facket att göra, men det har med villkor i arbetslivet att göra, fram till 2005. Och Dag Klackenberg, som var ordförande, var du inte, utan du var verkställande direktör för Svensk Handel mellan 2001 och 2012. Jag tänkte att vi skulle börja med dig, Dag, därför att det var ju du som 2007 använde den här potten, eller du använde dina motparter, handel.
Och kopplade greppet.
Ja. Och det var så att industrin hade träffat avtal på 10,0%. Det var sagt att det skulle alla arbetsgivare hålla sig till, men det struntar du i.
Ja, men jag minns att vi hamnade på 13,0%, va? Tror jag. Och varför blev det så? Det där reflekterade faktiskt Göran över en gång, men det kommer du inte ihåg, för vi satt i en buss i Ukraina.
Ja,
och då kom det var efter det här det inträffat, när vi kom in i en ny omgång. Och då kom det något sånt här bestämt deklaration från teknikföretagen om hur det skulle vara. Och det kom ett pressmeddelande, vi fick ut det, så visar jag det för dig. Och jag har kvar det, jag kommer aldrig utna mig var, men med din handstil så har du skrivit så här i den här skumpiga bussen, så skriver så här, oroa dig inte, det blir som vanligt, först procent och såna extra kronor till dig. Det var nästan vad det blev faktiskt. Men 2007 då, som blev som det blev, det är en faktor här som inte är med och som var väldigt viktig för oss. Det var ett väldigt bra ekonomiskt år för handeln. Alltså det fanns resurser. Och sen kom ju finanskrisen, och den håller vi nu på att ta oss ur, sagtliga förhoppningsvis, om det kommer en ny kris. Så det var helt avgörande. Jag har aldrig fått så mycket blommor från mina uppdragsgivare som jag fick efter den förhandlingen. Det kan ju tyckas konstigt då i de andra arbetsgivardirektörernas ögon. Men det var ju att arbetsfreden var räddad på en nivå som man kunde bära. Om vi sen tar huvudfrågan, eller kanske kommer till om det här med varför ingenting hände. Men det kanske
kommer vi säga. Men bara, alltså, hur såg du och ni som arbetsgivare på, alltså det var ju trots allt så att LO hade sagt att nu gör vi något konkret. Nu försöker vi göra något konkret åt de här relativt. Vi försöker relativt förändra. Var det arbetsgivarintresse?
Nej, men i förhandlingsdelegationen så var vi rätt luttrade, för vi hade våra siffror, alltså tabellverk bakåt. Och hur vi än hade hoppat, inte så mycket som vi gjorde den gången, så verkar det på det sättet som att det alltid föll tillbaka. Så att hotell Och restaurang låg på 84% av metalllönen. Och vi låg på 87 och männen kanske lite högre än 1% högre. Och det där kom ju tillbaka. Det var någon slags naturlag som gjorde det att vi fördes tillbaka till de här relativa lönenivåerna. Det kom vi till. Men uppdragsgivarna hade 27 inget problem för de kunde betala. Men det är klart vi förstod ju hur det gick till.
Jo, men fanns det något intresse att också bidra till en slags förändring?
Nej, egentligen inte. Men det fanns ingen motstånd heller, utan hade man råd så vi förstod vad vi gjorde. Men det var inte så att det var någon som sa det att klacken, men nu ska vi verkligen se till att få igenom det här som Elva har föreslagit. Nej,
ni drevs alltså inte av någon slags
jämställdhetsiver,
utan nej. Det var praktiska.
Nej. Ja. Det är inte mot heller i och för sig. Nej.
Göran, är ni the bad eller the good guys?
Pratar du om mig eller förbundet?
Ja,
det är bra. Nej, men man kan ju naturligtvis...
Det kan ni inte på.
Man,
jag vet inte som ingenjör. Jaha.
Nej,
nu
stänger
du av den. Nu är den på. Men man kan naturligtvis se det här väldigt på olika sätt. Jag kan säga att jag blev förbundsordförande 1993. 1995 gjorde vi ett avtal och vi hade faktiskt över 20 dagars övertidsblockad kring maktfrågor. Vi hade jättedåliga relationer mellan parterna. Vi hade hög arbetslöshet, 20% i Metall. Och vi var ett litet gäng som sa att nu måste vi göra någonting för att så att säga återta ett fackligt initiativ. Vi hade en motpart, verkstadsföreningen, som bara ville ha lokala avtal och central fredsplikt. Och det där, det var vår utgångspunkt när vi tog, Ingmar, från den fackliga sidan initiativet till industriavtal. Fanns inte några propåer från teknikföretag eller andra att vi skulle göra det, utan det kom tvärtom som en överraskning. Och teknikföretagen satt rejält skissade gentemot processindustrin och ville egentligen inte teckna ett industriavtal från början. Men så blev det likväl den 97. Och det var ett sätt att komma ur det här med hög arbetslöshet, med att vi urgröper vår konkurrenskraft, att vi hade misskött lönebildningen under 80-talet, haft dubbelt så höga löneökningar som våra konkurrentländer, och vår industri var på väg och bort nu helt och hållet. Och det var, tycker jag, ett sätt att ta ett initiativ. Vi fick en konkurrenskraftig industri, vi fick ordning och reda på lönebildningen och vi la en modell och sen att inte vi kunde tillgodose alla andra branscher i industriavtalet, ja, det är fan inte så konstigt.
Men fanns det någon diskussion, tanke om att om vi nu gör så här, om vi bestämmer, får rollen som de som bestämmer hur stor löneökningsutrymmet kommer att vara, så finns det risk för att alltså, då kommer ingen över där?
Att diskussionen var ju att överhuvudtaget rädda en central avtalsmodell. Att bibehålla, att få till stånd en reallöneutveckling. Att klara konkurrenskraften och utveckla svensk industri. Sen att det här skulle få vissa bieffekter in i LO. Jag menar, det hade ju hela tiden grälat mellan förbundsordförande vem som skulle ha mest och sådär va. Så det var ju ingenting vi tänkte på när vi tecknade industriavtalet. Utan då var det frågan om att liksom klara ut den konkreta situationen.
Inger, du är den som alltså, du var aktiv då i slutet på 80-talet. Det var en tid som känns som att det är länge sedan av många skäl. Alltså då fick inte ni ens förhandla själva inom den kommunala sektorn.
Jag tillträdde 86 med lite dunder och brak, som de kommer ihåg som var med på. Det är ju jättelänge sedan. Men då satt vi i förhandlingar och medlemmarna trodde ju då att vi skulle kunna köra på och man strejkade tills man fick ut sina löner. Medan i praktiken hade man gjort upp ett avtal inom dåvarande kommunaltjänstemannakartellen. Och det var andra då grupper som också tyckte att de ville ha lite mer pengar. Socialarbetarna i dåvarande SKTF, facklärarna och förskollärarna. Så realiteten som inte då var begriplig ute, det var att vad vi handlade om var då att man hade den här ramen och den skulle vi dela på. Och det har ju, vi var ju vana då vid att vi hade en uppsjö av duktiga arbetsmarknadsjournalister som också kunde både hjälpa till med en analytisk diskussion faktiskt. Paul Runge som då var the bad guy i förbundet, han sa ju ändå det som var sant. Nu håller ni på att kämpa om 50 kronor. Och det var sant. Det var lite skakande. Så att vi gjorde ändå upp med detta och man hade haft ett oerhört medlemstryck och politikerna hade varit ute och lovat att det är klart sjuksköterskorna ska ha mer, att det är så viktig grupp. Och det är svårt att förstå det där. Offentlig sektor är ett speciellt problem. Vi kanske ska komma tillbaka till det mer allmänt sen. Men slutsatsen för dåvarande ledningen 86 var ju att vi ser inte att vi klarar att få någon relativ löneförändring i centrala förhandlingar. För vi ställs mot varandra och sen nästa år så kommer någon med ett kompensationskrav. Vi kan ju se nu hur det går med lärarpotten här alltså. Och då blev bedömningen att vi måste öppna för mer lokala förhandlingar. Historien var ju också det att hela offentlig sektorn hade ju jobbat med så här pugar och lugar och för att kompensera sig för löneglidningen på privata sektorn. Och det skrotades då. Och då var det ju inte konstigt att tänka att nu måste vi också ha möjligheter till lokala förhandlingar. Ett naturligtvis för att jag då företrädde en grupp som hade ett läge med marknadskrafterna. Det är ju olika ändå för folk. Men det skulle vara en möjlighet. Och också att vid det laget, så, och idag fortfarande tror jag, så är lönesituationen så sammanpressad så man kan nästan inte röra sig under en hel karriär i ett yrke. Och jag hade en undersköterska som hade vidareutbildat sig till sjuksköterska och så ringde hon mig som facklig företrädare och sa, de kan väl inte sänka din lön, säger hon. Men vad hade man sagt då egentligen? Första, det var ju ingen som gjorde det naturligtvis. Men det är en beskrivning på hur tajt det var. Och då ville man kunna se att detta kan skapa möjlighet för att få en diskussion om arbetsvärdering, lönekarriärer. Och därmed har vi ett fackligt arbete att jobba med medlemmarna och diskutera det här. Och få lära sig att värdera sitt arbete. Eva Fernvall som efterträdde mig och som jag jobbar mycket med under årens lopp beskriver ett projekt med skolsköterskorna. Så skulle de för kommunen beskriva sitt arbete. Och det vaktmästaren också där. Det är ingen förringa honom. Men han hade gjort en jättebra arbetsbeskrivning där. Tala om hur mycket ansvar han hade för all utrustning och hela skolan. Sjuksköterskan skriver så här. Jag har sedvanliga sjuksköterska arbetsuppgifter. Och därför är det både liksom ett kollektivt arbete. Men det är också ett individarbete. Man måste se att man har ett uppdrag att tala om vad man bidrar med i verksamheten för att få en diskussion om lönesättning. Mm. Så det var liksom den slutsatsen efter 86. Då började vi att jobba lite mer samlat med det här.
Vi kan återkomma till hur det har gått med den här målsättningen. Men jag tänkte ta tag i den här arbetsgivarperspektivet först och rikta frågan en gång till er alla tre, men till Dag då. Alltså, egentligen borde ju arbetsgivare vara jätteintresserade av att bidra till mer jämställda lön. Alltså, varför är inte de mer pådrivande?
Man kan väl säga så här att på ett område, och där tycker jag nog att inom handeln har vi lever mer och mer duktiga, och det är ju att göra lönekartläggning på den egna arbetsplatsen. Så där har vi nu statistik på att där är det inte, ja, det är under procenten skillnad mellan manliga och kvinnliga löner.
För du tillhör de arbetsgivare som tycker att det är bra?
Jag tycker det är jättebra. Och jag vet att det finns de som inte tycker, och jag vet också att politiken så tycker de att det är dumt. Det där är ett alldeles utmärkt metod på arbetsplatsen. Och framförallt på de medelstora och stora handelsföretagen har det varit framgångsrikt. På de små arbetsplatserna funkar det inte så. Men sen det här andra, att vi som arbetsgivare eller handelsarbetsgivare som har speciell drivkraft i jämställdhetsfrågor mer än vad vi har som personer. Det tror jag inte det finns någon extra bonus i den arbetsgivarrollen. Däremot har vi frågat oss många gånger varför är de här relationerna så cementerade? Jag har ju kommit personligen till den slutsatsen att den enda möjligheten är helt enkelt att det blir fler kvinnor i mansdominerade yrken och tvärtom. Alltså att det är individerna som måste driva. Så du går tillbaka till skolan, värderingarna hemma. För annars kommer det här citatet som du hade. Är det inte Gunnar Sträng också som har något citat sagt? Att om man är en frisk arbetare, underförstått man, som är normalt utrustad åt kroppen och huvudets vägnar ska kunna försörja sin familj. Mm. Det tror jag Gunnar Sträng har sagt någon gång. Och det finns med oss någonstans ändå. Så att vill man då ha en frisk individ, då får man väl byta till att bli då något jobb inom metall eller byggnad någonstans, om man är tjej med det.
Ja, jag vet att ni inom metall också brukar säga att det har med just segregerad arbetsmarknad att göra.
Ja, när jag kom till att bli förbundsordförande på metall så satt vi ganska omgående i ett projekt som vi kallade för KIM. Och KIM kan faktiskt både tjejer och killar heta. Och det var dels att vi såg att på kongress och bland aktiva så var det fel blandning. Alltså de här 20% tjejerna hade inte alls det antalet. Så vi satte igång ett gäng, en projekt där jag var ordförande. Och det vi kom fram till ganska snabbt när det gällde det här med hur ska vi... För 5-6% har ju tjejerna legat under killarna också i industrin. Och det var ju lika lön för lika arbete, men då måste man ju se till, och det är ju helt klart att det funkar i princip, va? Men eftersom tjejerna då är på de lägre värderade jobben, va? Och killarna på de högre, så måste man ha en aktiv strävan att det ska bli 50-50 på alla jobb. Och det tror jag är det långsiktigt absolut viktigaste när vi pratar både inom branschen och utom branschen. Så tror jag det här med kvinnolöner långsiktigt, där är jag inte alls lika skeptisk. Jag tror att det faktum att vi har 60% på våra högskolor och universitet nu som är tjejer som studerar, det kommer långsiktigt att ge effekter. Och jag menar, arbetsgivarna gör inte något för sina, liksom, för att de tycker det är kul eller mjukt eller bra, va? Utan de tittar ju naturligtvis till vad är det som är lönsamt. Och det kommer vara lönsammare att anställa de som vet och kan mera långsiktigt. Så det är inte alls lika negativt som Ingmar och tro på någon marxistisk hopplöshetsteori.
Men Göran, gäller det vård, handel, hotell och restaurang också då?
Ja, alltså, det är ju inte så att det tror jag ibland att företrädarna för de här branscherna uttrycker sig ungefär som att det här är inte särskilt kvalificerade jobb. Det kommer att vara jättekvalificerade jobb och jobba inom handel och restaurang och andra sektorer. Det kommer att kräva samma kompetens. Och vad är det som säger att liksom inte det ska vara lika attraktivt för killar och tjejer? Men det kommer inte hållas på med hotellstädning likadant om 10 år. Alltså tekniken kommer att förändra väldigt mycket av det här.
Men då borde ju det vara på arbetsgivare intresse.
Ja, det är, alltså, och det tror jag det är marknadskrafterna som krasst kommer att styra, eftersom tjejer kommer helt enkelt att kunna mer än killar i den nya teknik som växer fram. Så det tror jag inte på någon ödesteori.
Inger, den arbetsgivare som du hade att göra med, det var ju en kvinnodominerad sektor. Mm. De om några borde väl ha varit väldigt engagerade som arbetsgivare i att göra något åt detta. Var de det?
Ja, men där kommer man ju in på den frågan där det inte löser sig så enkelt med det här med att byta bransch. Därför att vi har valt, om man säger välfärdssektorn, för det är tredjepartsfinansiering. Det spelar faktiskt ingen roll om det läggs ut på privata aktörer, utan det är fortfarande så att det är tredje man som betalar. Och det gör det här till en helt annan fråga än om man köper och säljer. Då kan jag köpa den här diskussionen som herrarna har. Problemet med offentlig sektor, det är ju att det är en slags matematik faktiskt. Och du har mycket välutbildade grupper. Och jag vill nog välja att se kommunal strid som det nu. Undersköterskorna är mycket välutbildade. Och det är inte primärt en låglönefråga. Det är en yrkesarbetare som inte respekteras för det. Och det handlar om att om man jobbar i offentlig sektor så måste ju matematiken gå ihop. Så politikerna då kan säga att det här är angeläget och vi ska satsa på er. Då gör man det nu med lärarna. Mm. Och så man slänger in pengar från något annat håll och inte tror att det ska påverka hela avtalsrörelsen. Det är helt makalöst. Jag behöver inte flirta med socialarbetarna, men det är väl fantastiskt i dagens politiska läge. Vem ska vilja bli socialarbetare med den arbetsbelastningen? Så att jag menar, du har detta, måste gå ihop, och då handlar det om att hur många kan jobba i sektorn om den ska vara välbetald?
Jo, men du sa att ni själva på 80-talet valde mer individuell väg. Arbetsgivarna i den kommunala sektorn har fortsatt på den vägen, kan man säga. För nu har man träffat avtal utan siffror förutom då med kommunal. Är det en vettig arbetsgivarperspektiv, eller är det en bra väg om man vill göra någonting mer med jämställda löner?
Ja, jag kan tycka det. Däremot så måste man ju jobba ute med det som vi kan kalla arbetsbeskrivningar eller alltså att man måste ha en idé om vad man lönesätter, vad man premierar.
Varför är det bra då?
Ja, därför att det är en möjlighet att få en lönekarriär som du inte får centralt. Jag menar, nu har vi ju hållit på att förhandla sedan offentliga sektorn i 60-talet när man fick löneförhandlingsrätt. Och alltså, strategin för att ändra relativlönerna är ju inte uttalat klart vad den är, om man lyckas med det. Problemet är ju också med den här, som jag tyckte var spännande, med de här storheterna. Det är ju att ska det ändras relativlöner, då måste det också finnas en stabilitet. Annars så blir de urätna på ett eller två år.
Men säger inte du då att det är bra om det finns någon enorm, men sen kan det, om vi ska ändra de relativa lönelägena, då måste de som där ute lokalt, de kan ta ut mer än normen, men då syns inte det, så därför kommer det funka.
Ja, det är ju så som man rent fackligt intressebevakning har sett det, och som vi såg det då.
Okay.
Sen är det en annan sak att det inte går ihop med vad samhällsekonomin vill så att säga, men det är ju inte heller någon som riktigt ser att man i centrala förhandlingar ändrar relativlönerna.
Okay.
Det gör man väl inte. Finns det någon som kan påstå att man har gjort det?
Jag tror ju inte att man kommer under med att ha sifferlösa avtal, för då är så svaga är inte arbetsgivarna så att de inte följer det där. Sen tror jag att man måste, det man måste göra, och det vi insåg tidigt, är att man måste jobba med lönesystem. Man får inte allt för avtalstillfället, utan det sker en löneutveckling utöver det här med avtalstillfället. Och det tror jag, och då ska man teckna ett avtal om det, och inte, tycker jag, ha sifferlösa avtal där liksom arbetsgivaren ska mer eller mindre bestämma det där. Och jag myntade ett begrepp en gång i Metall där jag sa så här, när vi skulle ge ut en lönepolitisk rapport: ni får skriva vad ni vill in i den här, men på utsidan på pärmen ska det stå bra golv men inga tak. Och jag tror i många av de här kvinnliga sektorerna så har man satt för låga tak. Det finns liksom inte lönekarriär, det finns inte beskrivet vad man ska göra för att faktiskt komma upp i lönelägen. Det måste man jobba också inom de branscher där det finns en majoritet av kvinnor. Annars kommer ni aldrig fatta det här. Ni kommer inte att kunna lösa det i centrala löneöverenskommelser. Utan det måste också ske ute på arbetsplatsen. Mm.
Dag, när jag intervjuade dig förr i tiden, höll jag på att säga, om just den här avtal eller lokal lönebildning eller inte, då sa du att egentligen är det många arbetsgivare som inte vill ha det här för det är för jobbigt.
Mm.
Det tycker du så fortfarande?
Ja, nu är ju småföretagare själv. Men faktiskt över 20 anställda i handeln. Alltså det är för små tal.
Ja.
Alltså det blir, jag tittar här på förhandlingschefen på Handels. Det är för små tal att förhandla om. Och då så tycker en normal liten handelsarbetsgivare det att, men jag jobbar ju här i verksamheten tillsammans med alla de här. Då kan vi bara säga så här, att nu har det kommit ett papper från Svensk Handel och de säger att det ska se ut på det här sättet. Vad tycker de om det? Och dessutom känner vi lite mer här som är jättefint. Och tycker att det är jättebra. Jag ironiserar nu, men på små arbetsplatser så går det till på det sättet. Därför att beloppen att förhandla om är för små. Det är inte värt att bli osams och sätta mycket mer obehagligt på det.
Det är alltså inte den vägen som är självklart när vi talar relativa löneförändringar.
Okay. Utan det måste till då större saker, och lite det som Göran är inne på, Jag kommer ihåg att jag har sagt det där någon gång tidigare, och då var det någon klok person som teaterviskade i publiken och sa det. Ja, men även om det inte finns något tak så kommer alla att sitta där med sina paraplyer. Mm. Och det är väl det som inträffar.
Ja, men just det här att, alltså, är det en ingångslön som är så här hög och en slutlön som är så här hög, då är det ju inte speciellt kul att vara i ett sånt
jobb. Varför ser det ut så?
Ja, det ser ut mycket därför att de fattiga organisationerna också inte har varit tillräckligt kreativa. Att arbetsgivaren inte per automatik ska ge in och göra lönesystem där facken och de anställda har inflytande. Men facken måste ju driva det här. Alltså, ni måste... Alltså, Metall, sa jag, det ska inte bara vara ett förbund för de som har låga löner och inte marknaden i ryggen, utan vi ska också vara ett förbund för de yrkesgrupper som faktiskt har marknaden i ryggen. Det är inte vi som ska sätta tak på era löner. Samma mentalitet tror jag måste gälla inom de här kvinnliga branscherna. Ni måste helt enkelt, för att uttrycka sig lite krasst, ni måste öka lönespridningen.
Mm. Okej, några tips har ni kommit med. Nu tänkte jag att nu får ni vara lite självkritiska också. Vad borde ni ha gjort då som ni inte gjorde? Ni pratar om vad framtidens folk ska göra, men ni satt ju där och hade inflytande.
Jag tror ju lite att LO skulle använda som en arena också för erfarenhetsutbyte. Det blev för liksom för mycket positionsjagande. Alltså att vi skulle kunna visa på då hur goda exempel på hur man kan göra lönesystem, hur man kan bearbeta befattningsutveckling och så vidare. Och, alltså det blir lite för mycket introvert, och att olika förbundsordförande och avtalssekreterare skulle värna sitt och tala om hur bra det var. Mm. Och för lite erfarenhetsutbyte. Och sen kom man fram till de här gångerna då när man liksom skulle skruva ihop det där, och då var det vänstergängar skruv och högergängar mött, och det gick åt helvete.
Fast du sa, vet du vad, nu sa du så här, det var för lite erfarenhetsutbyte, vi hade kunnat berätta mer. För
ja, och vi hade säkert kunnat lära oss väldigt mycket av andra också.
Frågan är vad?
Ja, exempelvis hur jätteviktigt det är att vi får upp tjejernas löner, och på vilket sätt man kan jobba målmedvetet med det. Nu ska man inte, alltså på min tid så hade vi 400 000 medlemmar gott och väl i Metall. 20% tjejer. 80 000 tjejer var medlemmar i Metall. Och vi var naturligtvis ett förbund för alla medlemmar. Och jag tror nog att vi lite mer målmedvetet skulle kunna driva det här med jämställdhet inom Metall och mitt förbund.
En sak som du brukar sägas ibland är att ni, alltså, era manliga medlemmar är gifta med kommunalare eller ja. HRF-are eller vad de nu är, handels eller SSR-are som den teaterviska säger.
Ja.
Alltså, borde ni inte ha varit tydligare med att det finns ett ansvar att bidra hemma också? Det vill säga jämställdhet.
Absolut. Och det har jag nog mer och mer kommit fram till det här. Tjafsa inte med det här med en extra pappamånad. Dela föräldraförsäkringen. Ta ett gemensamt ansvar. Det har vi en väldigt tung faktor för att få jämställda löner.
Men alltså, LO brukar beskriver sig gärna som en progressiv organisation som ska gå före politiskt och sådär. Varför gjorde ni inte det här? Varför drev ni inte på?
Alltså, om du frågar mig, så är man ordförande i ett stort förbund, kommunal eller metall, eller, så har man väldigt mycket att göra med, så att säga, den egna uppgiften. Och jag tror att möjligen var det så ibland att kreativiteten i både LO-ledning och de närmaste tjänstemännen inte var tillräckligt hög för att se vad är det för gemensamma saker man faktiskt kan göra mellan förbundet. Ibland tog LO ett lite för mycket koncernledningsperspektiv från det gamla istället för att ge sig in och faktiskt försöka påverka nutid. Och där kan jag vara lite kritisk både mot LO och mot mitt förbund. Jag ingick ju dessutom i LO-styrelsen, så jag borde kunna driva det på ett bättre sätt.
Okay. Ingen självkritik. Vad kunde ni ha gjort bättre?
Ja, alltså vi var ju väldigt fokuserade på vårt eget naturligtvis. Men det blev också, jag tror att den här frågan om hur ska detta gå att genomföra inom offentlig sektor, vad det vi inte jobbar med tillräckligt. Det kunde man ha sökt kontakter med forskarsamhället, med intresserade journalister som ofta också har genom tiderna lämnat bidrag. Då oroar man att man skrotar så mycket av det. Men för det är liksom den världsbilden som människor har och våra egna medlemmar har. Det är vad som står i tidningarna eller man har på radion. Och har de ingen koll överhuvudtaget så blir det här mycket bekymmersamt. Men tillbaka till självkritiken. Det var då att jag tror att de som jobbar inom offentlig sektor fackligt måste tillsammans med arbetsgivarna diskutera lite mer allmänt om hur man ska gå tillväga för att kunna förändra löneläget. Och det har vi inte gjort vad jag vet. Vi gjorde det inte och jag har inte sett att det är gjort sen. För att det är obekväma diskussioner och det är därför man inte tar dem. Utan man tittar på sitt eget och så kämpar man på och tror att man ska kunna åstadkomma någonting. Och då blir vi tillbaka till 86, att vi skulle alltså ha tagit pengarna från förskollärarna och socialsekreterarna. Och så står man och stampar och det händer ingenting. Alltså jag tror att det handlar om frågor om att ändra, och det är det mest politiskt svåra. Ändra så måste man ju föra pengar från transfereringssystemet till produktion av offentliga tjänster. Eller också måste man gilla läget att det är färre som arbetar inom offentlig sektor. Eller också får man omorganisera så man har olika nivåer på. Alltså, ta då det som slår mest enklast. Att alla behöver inte vara sjuksköterskor. Man behöver inte ha... om man organiserar skolarbetet så har man i andra länder också gjort det. Större grupper men med fler assistenter i klassrummet och så vidare. Men menar, allt det här är väldigt impopulärt och därför gör man det inte och vi gjorde det inte.
Okej. Okay. Dag, så här efteråt.
Jo, två saker. Det ena om man kan säga så här, om jag skulle göra om de här 10 åren. Det första är att jag skulle övertyga mina uppdragsgivare om att vi faktiskt har en starkare position i förhandlingsarbetet än vad de upplever. Och det är väl då en signal framåt att de har faktiskt en större motståndskraft i förhandlingarna än vad de själva tror.
De kan ge industrin en större match än vad de tror.
Ja, framförallt kan de ge handelsanställda och hela den här problematiken en större match och därmed våga ta upp det som jag tycker att vi borde ha tagit upp, nämligen det att alltså, handelsavtalet är indelat i två yrkeskategorier, antingen det är partihandel eller detaljhandel, i bästa fall kan man vara chef. Ja, vad tror ni om den differentieringen? Om man tittar på ett metallavtal eller bara alla de här installationsbranscherna där man kan ju vara, det är lättbetong och tungbetong och storbetong och porösbetong och allt det där. Det borde vi ha tagit tag i tidigare. Och sen borde vi också med facket ha drivit det att skilja på, alltså göra det möjligt för kvalificerad personal att göra lönekarriär och acceptera att det faktiskt finns i de här branscherna också okvalificerade arbeten och på så sätt driva in en välmotiverad lönespridning. Yeah. Och där kunde vi satt hårt mot hårt, för att jag förstår också att det kan vara svårt för Handelsanställdas förbund HRF att säga att det blir lite olika här i vårt förbund. Det förstår jag att de inte kommer att ta initiativet till. De kanske kunde gå med på det om vi hade drivit det.
Tack så hjärtligt. Många olika inspel inför den diskussion som snart väntar. Jag tycker att panelen ska få en applåd.